Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon och hjärtligt välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon där jag och Jesper Hoffman sitter så här bright and early och är relativt pigga får man ändå säga. Är det att när du tittar på något form av körschema att det är så matigt som gör dig pigg eller är du pigg av din natur?
Nej, men jag är nog pigg av min natur just den här måndagen. Det är lite olika från måndag till måndag men idag har jag ganska bra studs i steget och känner att det ska bli ett kul program. Vi har ju som sagt ett matigt körschema. Mm. Nu har det ju spelats fotboll. Förra veckan så spelades ju inte fotboll varje dag. Det löste vi ju galant ändå. Vi finns ju saker att prata om hela tiden kring vår kära boll. Men nu finns det lite matcher att ta ner och så har vi bra gäster också på G.
Alexander Axén kommer in. Kommer ju givetvis prata lite landslag med honom och annat. Erik Israelsson. Sankt Erik, även kallad i Stockholm. Jag vet inte om de jobbar med Sankt nere i Kalmar. Men han ska sluta spela fotboll efter den här säsongen. Jag tror ju att han kommer bli nya liksom, representanter för spelarna i spelarfacket. För han har redan börjat gå in den vägen med Magnus Erlingmark.
Okej, okay, spännande.
Ja. Hoffa kan vi kalla honom för.
Varför det?
Hoffa var ju fackföreningssnubben i USA back in the day.
Aha, okay.
Och liksom, ja,
du brukar ju kalla mig för det.
Ja, exakt. Och höll väl på med lite stökigheter också. Med det sagt, inte att du gör det eller Erik Israelsson.
Nej.
Sen kommer Olof Lund hit.
Mm.
Och han har ju skrivit om stökiga människor.
Ja.
Alltså de som rattar Qatar. Mm. Och indirekt fotbolls-VM från Qatars sida och då FIFA. Och hur VM kan hamna där. Och det är liksom verkligen i ropet nu. Han var ju nere i Göteborg och höll... Ja, han har skrivit en bok och då den släpps och då är man ju nere och gör sin grej i Göteborg. Grejen är att Olof Lund har ju blivit jättestor nu.
Mm.
Så att på en husfasad, typ Gotia Tower, stor, inte riktigt, men du fattar.
Ja.
Där är ju hans nia.
Oj.
Boom. Du vet så.
Varför?
För att han släppte en bok om
Qatar. Jaha, okej. Okay. Det var för boken alltså.
Ja, 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 precis.
För det bara någon hade ställt sig och målat. Ja, en hyllning.
En hyllning.
Ja,
visst. Journalisten.
Ja, på, exakt.
Ja, precis.
Coolt.
Därav, och sen så såklart en djupdykning ner i division 6.
Såklart. Eller, den viktiga bollen.
Ja, den viktiga fotbollen. Vilken division det nu är man landar in i. Mm. Men det är där vi kommer. Du, innan vi kommer in på Sverige och letar inte, vi ska försöka få med Alexander Axén i det också när vi ringer upp honom. Jag skulle vilja stanna kvar lite grann med England. Och Harry Maguire. Det är inte ofta man ser spelare eller idrottsmän eller där man på något sätt känner att nu måste någon bara plocka bort den här människan från det här sammanhanget. Och då är det inte bara i relation till United utan även i landslaget. Jag tror att han ska behöva en paus. Därför att det har gått så långt nu så att man... jag vet inte, när man har spelat, oavsett vilken nivå det är, eller om man inte känner sig tillräckligt trygg första dagen på ett nytt jobb, eller du ska hålla ett föredrag eller ja, vad det nu kan vara. Du vet, man försöker gömma sig lite grann. Man liksom frontar inte eller man på något sätt blir baksätesåkare. Mm. Alltså, man hänger inte med på det sättet. Man vill inte ta aktiv del. Han, när man kollar på hur han spelar så var det alltid liksom i passningsskugga. Han ligger off position och han står liksom och liksom pekar och försöker liksom styra och ställa utan att vara där. Han är liksom en egen match i matchen. Han känns perplex. Och så dåligt positionsspel som han har i en match, så dåliga passningar han lägger och liksom allt det han gör i hela aktionen, så dålig fotbollsspelare är inte Harry Maguire.
Nej, verkligen inte.
Han är bra mycket bättre än så här. Och jag fattar inte att någon bara ejektar honom nu. För att det här är ju en av tidernas största crash and burn vi ser framför oss. Mm. Jag tror att hans karriär är över snart, om inte någon räddar det här.
Mm.
För så fruktansvärt dålig som han är nu, är han inte.
Nej, jag håller med. Man har ju sett ibland att det kan gå snabbt utför, men främst för offensiva spelare som kanske tappar i fysiken eller någonting, självförtroende i avslutsmoment eller sista tredjedelen. Men just defensiva spelare är inte lika vanligt, och i synnerhet då i den här åldern. Och det är ju, ja, alltså, jag i något form av forum drog i handbromsen redan i våras, så att nu är det inte kul längre att skoja om Harry Maguire. Det är ju faktiskt inte det, för nu har vi, det mesta är sagt och vi ser att det är katastrof.
Och jag såg den och då, ja, där och då höll jag med, ja, och kände, men det här är ju helt rätt.
Ja.
Men det var ju våras. Mm. Nu rullar det på, ja, och liksom när man ser att spelare, det är liksom en sån tydlig situation. Nick Pope, alltså hela laget spelar ju på något sätt en fotboll där som bara England kan göra när de blir stressade på något sätt. Alltså det är inte ett lag som hänger ihop. Det är liksom inte en enhet, utan det är 11 lag typ där ute där alla spelar sin match för att inte bli hängd dagen efter. Alltså det är ju den här rädslan för kvällstidningarna och liksom drevet. Känns det som att det är alltid närvarande ett engelskt landslag.
Mm.
Och så blir det, när det börjar gå åt skogen, så blir det okej, nu gäller det att skydda sig själv. Nu skickar man ut någon annan. Och liksom, det gör ju att spelet blir krampaktigt. När Pope har bollen, målvakten, kan lägga ett enkelt alternativ till närmsta backen, men vill då ta lite svårare, alltså ta en hög boll över någon motståndarforward och lägga ut den på en kant. Där egentligen Maguire borde stå. För att han har ju markerat att han är på väg dit. Sen när bollen kommer, då står de och pekar på andra som ska ta den, för att han har inte självförtroendet att göra det. Alltså, den skapar ju också att Jack Grealish börjar liksom skaka på huvudet och peka åt honom. Man känner att spelarna också, att det här funkar inte. Jag blev fan nedstämd när jag satt och kollade på det.
Mm. Ja, jag tycker också det. Nu har han ju faktiskt fått kliva åt sidan i Manchester United. Ten Hag tog ju det, har ju fattat det beslutet, och så kommer det ju att bli om de är skadefria nu, Martinez och Varane. Mm.
Och gärna Lindelöf in bakom där för...
Ja, det känns ju som att han är faktiskt, kommer nog vara för där. Men i England då så visar ju Southgate ganska tydligt med den här laguttagningen att det är Harry Maguire som kommer vara vår... mittback under mästerskapet. För det tycker jag ändå, nu får vi se, nu är det Tyskland här då, härnäst. Men jag räknar med att han får starten där också, för han kan inte backa nu, Southgate. Det känns som att nu ska han sätta ihop
och
sitt lag här.
Och är det så att om de torskar mot Tyskland så ryker de väl ner till...
De är redan ute, de har åkt ur.
Och då är det, visst är det Irland eller Skottland som kan ta steget upp till A-divisionen.
Liksom Skottland, va?
Ja, Skottland är det nog. Ja. Förstår du den densiteten, liksom det skiftet ger på den där lilla ön där borta? Eller öarna?
Ja.
Mm. Att Storbritanniens bästa lag, rankingmässigt, är Skottland och inte England. Då kan inte Gareth Southgate sitta kvar.
Nej.
Alltså det är omöjligt.
Mm. Jag har känt sedan en tid tillbaka att jag tror inte på den här upplagan som ska till VM, just för att det är lite sluttampen i ett samarbete tillsammans med Southgate och många spelare som inte riktigt är i form. Det tråkiga är då är att England skulle ju kunna åka till ett VM och vara lite ödmjuka och kunna slå i underläge, men det gör de ju aldrig. För det, alltså, de åker ju dit med ett enda mission från landet, det är att ta hem den. Och det kommer bli tufft den här gången, men det är... Alltså det blir intressant att se den här Tysklands matchen, för även om den inte gäller så mycket nu då, så blir det en, den gäller väldigt mycket eftersom det gäller att få fart på det här nu.
Se höstens bästa matcher med Telia sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia sportpaket ger dig all sport från Telia och C-more. inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Ja, han gillar sitt England och han är, vad det gäller fotboll, arbetslös just nu. Men han håller ju på med fotbollsjobb, men inte en fotbollstränare. Alexander Axén, nyvaken, ser ändå ganska stark ut när han sitter där borta i Närke. Och ryktena går att han är stressad, han har mycket att göra. Även när han är ledig.
Mm.
God morgon.
God morgon.
Hur står det till?
Härligt att höra era röster.
Ja, detsamma.
Tack detsamma.
Du, vi var inne och pratade lite om England och vi vet ju att du är lite av en anglofil. Kan man vinna ett VM-guld med Gareth Southgate som tränare? Eller förbundskapten?
Ja, det kan man. Men han krånglade till det lite på sistone. Jag tyckte han, när han kom in så gjorde han det väldigt bra. Men sen så blev det lite för mycket strul. Och det är väl det som är problemet med England, att de aldrig riktigt kan bestämma hur man ska använda spelarna på bästa sätt, utan man låser sig vid en formation och så får man inte ut det bästa, och det är ett jätteproblem att man inte kan vara lite flexibel.
Det påminner lite om det, eller nu har de ju lite överflöd till exempel på högerbacken med kanske tre högerbackar skulle gå in i vilket annat landslag som helst. Och vi pratade lite om 04-06 upplagan, då hade de ju lite samma styr med Lampard och Gerrard och Scholes och vilka skulle spela där, och det fick de ju aldrig ordning på. Det känns inte som att de får ordning på det nu heller.
Nej, och det är det som är problemet då. Hur gör man för att få med dem? Alltså, då får man försöka hitta någonting när man kan få med sina bästa spelare och inte bara gå på formation hela tiden. Det är klart att de där mittfältarna på den tiden skulle kunna spela ihop. Alltså, de älskar ju liksom att spela fotboll svinbra och sådär. Men sen så börjar det byggas, ja, men lite som Svensson och Källström typ. Att det blir liksom nästan uppdelat och lite hat. Och så är det ju bråk mellan dem såklart, när de spelar i olika klubblag och sådär. Så men det är klart man hade kunnat lösa det med någon form av diamant eller någonting. Men ja, jag tycker som vanligt att det är för många som fastnar i formation istället för det man ska göra. Och det är klart som du säger, det flyger fram högerbackar. Men använda på något bra sätt, hitta något bra där liksom. Och sen få med dem liksom.
Mm. Du, ska vi släppa England och ta oss an Sverige? 7 förluster på 9 matcher. Och nu är det rätt många som börjar höja rösterna och ropa på Jannes avgång. Dejan Kulusevski säger till Fotbollskanalen: jag tror att vi har ett stort problem i Sverige. Vi måste bli bättre i ungdomsåren, absolut. Ungdomarna måste få hårdare träning och bättre tränare. Här i Sverige är det mer lek, och om man förlorar är det okej. Men där jag kommer från, där jag har spelat, är det inte okej att förlora. Där är den stora skillnaden. Det är på liv och död. Vad är det stora problemet? För lite pengar, outbildade tränare, eller är det inställningen? Alltså, vilken ände tänker du att man ska attackera det här? Visst, man kan dela upp det i två diskussioner, men Janne och landslaget är ju ett offer för den verksamheten som har bedrivits i klubbarna nu. Där har vi de spelarna.
Som han själv har varit med i 35 år och skapat i Halmstad bland annat.
Ja, absolut, så är det ju. Så är det ju.
Ja. Nej, men jag säger så här att breddverksamhet i Sverige, det har det ju. Det är 1000 lag i varenda stad som håller på med bredd. Ja. Och sen är det bara beroende på vem som är tränare. Vem som kör eller inte. Om någon gammal spelare eller någon som har stora ambitioner. Han driver ju sitt ungdomslag som att det är ett allsvenskt lag och tränar som fan. Och då blir det ofta att de bästa spelarna vill gå dit. Och sen så drivs det här laget ett tag. Och sen så tar det slut av kunskap och grejer. Det finns ingen utmaning. Och så dör det ut helt enkelt. Och så börjar alla säga att det ser, man kan inte satsa när man är ung. De dödar bara deras glädje och sådär. Jag tycker att man ska ha ett bara lag där man satsar på. Det är de som vill träna mycket. Som vill liksom någonting när de är små. Ska få vara där. Och övrigt ska det finnas brett. Och det finns ingenting som säger att de som är i bästa laget kommer bli bäst. Men det är mycket mer som tyder på det än om man spelar ett breddlag och förlorar med 11-0 och 17-0 och vinner med 17-0 varannan vecka. Det är svårare för dem att slå sig igenom. Men det finns ju spelare som har gått den vägen genom att man det har passat dem, de trivs med det och sådär. Så jag hade någon gång i ÖSK när vi tittade var alla lag kom ifrån. Jag hade Oskar Jansson som åkte till Tottenham när han var 14-15 år. Jag hade Björnqvist som spelade Sköllers, hade division 4 när han var i den åldern typ. Alltså, sen hamnar de ändå i samma lag till slut. Så det finns ingen enkel väg. Men jag tror att vi är så rädda för det här med satsning. Liksom. Jag brukar ta ett exempel. Jag har en granne här som är svinbra på fjol som står och gnuggar 4 timmar om dagen. Och då är det så ambitiöst och det är så jättebra. Men om jag skulle ta ut min dotter och köra 4 timmar i trädgården, då skulle jag vara en idiot. Han pressar henne för hårt och det blir allting sånt här. Så det är fult i fotboll att vara bra och träna mycket. Och det måste vi ändra på. Och många tror ju precis som i VAR-diskussion att det finns ett svart eller vitt. Det är inte så, utan det hjälper bara. Och jag tror liksom det här med att inte räkna mål och sådana här saker, det är ju katastrof alltså.
Men är det verkligen, för jag har ju varit helt inne på er linje också. Men sen tänkte jag lite grann på den här forskaren vi hade som var här i samband med Future Teams från Karolinska. Han säger så här, det är klart vi räknar matcher. Alltså alla mål. Matcher räknar. Ja. Men det är att vi inte sammanställer en totaltabell. Det är det enda som är den skillnaden runt det hela. Som han liksom, alltså tabellen är bara intressant för en vuxen. Barn har inte det abstrakta tänket att kunna liksom förstå att de här matcherna kommer relatera till den där tabellen. Nej. Så kommer det till de där resultaten. Men det finns ju någonting annat. Med det sagt, så jag vet inte riktigt vad jag står längre när det är liksom tabell. Jag gillar ju att man ska tävla. Men jag vet inte om den är så avgörande i liksom som diskussionen liksom målas upp. Att det är just tabellen som är problemet. För jag tänker någonting annat. I rätt många sporter så är vi långt framme på ungdomsnivån. Alltså just det här med organisation, liksom laget och alltihopa. Glömmer vi inte bort det individuella där? Alltså att vi satsar för mycket på laget i tidig ålder istället för att tidigt börja utbilda bra liksom, idrottare. Och sen, jo, lägger vi på, laget, taktiken, balansen och allt det där. Men se till så att de får jobba med sin explosivitet, sin teknik, liksom bryta mönster. Alltså hela den delen istället för att få upp laget.
Men alltså när jag gick ut och sa att för mig är jaget viktigare än laget. Då höll ju alla på att svimma när jag tränar guys då. För mig är det liksom bra jag blir ett bra lag.
Mm.
Det är för att då finns det en individuell, som du säger, utveckling. Jag vill bli bättre på min position. Jag vill bli bättre på det jag gör. Jag vill bli bäst på de här sakerna. Jag fick mina spelare guys att tänka att de skulle ta en plats. Om de fick ranka sig själva till exempel allsvenskan som högerback. Hur bra är du i allsvenskan? Vilken plats har du? Ja, kanske 11. Ja, hur ska vi göra för att du ska bli nummer 10 typ? Och sådär att det finns någonting man drar i. Men då är alla så jävla pissnödiga att man tänker att det ska bli dåligt. Och nej, men han tänker bara på sig själv. Han skjuter bara i ett visst läge och sådär. Det är ju en ledarsak sen. Men att du har ett driv till att du ska bli så bra som möjligt. Det är ett måste. Och det är samma på ungdomssidan. Det är där du kan sätta de sakerna. Men då får du hela tiden höra. Passa bollen, passa bollen, passa bollen. Och sen går du och sätter dig på en allsvensk arena och undrar. Varför kan de inte utmana? De är så statiska. Men gå på de där jävla gärderna så hör ni hela tiden. Passa bollen, passa bollen. Passa bollen nu, passa bollen. Och sådär. Och då du kväver ju alla som är bra. Och jag brukar säga liksom. Varför dribblar man? Det är för att du kommer förbi att antingen slå ett inlägg, skjuta eller göra någonting. Det är därför du gör en dribbling. Och kan du då dribbla alla och göra mål? Ja, men gör det då. Det är väl jättebra om man kan göra det. Men däremot så ska man lära sig när man inte kan dribbla alla. Vad gör man då? Och som du säger då, David, det är smart som sagt av dig. Det är det individuella som är det viktiga. Att man känner själv att man utvecklas. Annars blir man bara en sån här jävel i mitten som bara liksom gör som laget. Och aldrig, det finns ju spelare som jag är förbannad på än idag. Som aldrig nådde sin fulla potential. För att det räckte för dem att bara spela. Och så sket de i det. Mm. Och sen när de varit petade, då liksom. Ja, men vad ska jag göra nu då? Typ. Ja, men du skulle ha gjort det hela tiden så hade du inte blivit petad. Och sådana saker får de inte lära sig när de är små. Utan det bara handlar om det här laget och ingen ska sticka ut och alla ska gå på led och alla ska göra samma saker. Jag är så trött på det här GH så jag spyr alltså.
Det finns ju också en annan diskussion då som snurrar och det är ju hur som en konsekvens då? Hur är det här laget? Hur bra är det här laget som Janne har till förfogande? Och det, vi liksom började lyfta på en eventuell diskussion igår på WhatsApp, som vi sa, men vi tar den gärna i sändningen.
Mm.
För att Jesper bollade upp laget 2002, VM, Japan-Sydkorea, med en fråga: är det här laget så mycket sämre än det vi har idag? Och mitt givna svar på det är att VM-laget 2002 skulle krossa det här laget som vi har nu. Det här laget som inte har en chans. Det skulle cementeras.
Nej, men det är
så stor skillnad är det.
Så är det ju för att vårt lag underpresterar nu.
Nej, även fast som presterar. Nej, alltså om vi går in och kollar på, alltså den backlinjen som vi fick där, då är en av världens bästa backar, kliver av mästerskapet precis innan, i Patrik Andersson. Mm. Teddy Lucic som hoppar in och spelade, och Andreas.
Han är ju vänsterback i den här turneringen. Ja, utlånad från AIK till Leeds.
Ja, fast färgar ett Leeds under Terry Venables, kör sina kändmatcher i den tredje bästa ligan. Där har vi knappt någon i dagens landslag som gör. Mjällby, galet bra där och då, i den 12:e bästa ligan, startar varje match. Bredvid honom Andreas Jakobsson i den 4:e eller 5:e bästa ligan där och då, startar varje match där nere. Så att alla som startade, alltså centralt, Lindroth, Everton, Svensson, Southampton, högsta ligan, båda startar.
Magnus.
Vad sa du?
Något Anders. Magnus Svensson startade.
Anders Svensson var det, eller?
Nej, Magnus Svensson startade mot England, sen kom Anders Svensson in.
Men, Turbo, given i danska ligan, startar vecka ut och vecka in. Zlatan på bänken. Henke Larsson är ju Henke. Allbäck sprutar in mål där och då, i den 7:e bästa ligan i Europa. Vi har på reserver på hemmaplan Land som spelar den 3:e och 4:e bästa startspelare. Vi har bänken Zlatan som sitter. Så det här är ett bra lag. Och Fredrik Ljungberg som är given i det laget som något år senare blir invincible. Det här är ett riktigt bra lag. Jag skulle vilja vända på det. Vi ska gå längre än Senegal. Alltså vi ska tydligt gå längre än det.
Där men också är. För och att vi
tar dödens grupp där då.
Vi krämar ur max ur det, precis som Janne har gjort tidigare också, tycker jag, att vi får ut den fulla potentialen i laget, och det får vi ju inte just nu, för jag tycker ändå att jag inte gillar med diskussionen. Det är ju för ett halvår sedan satt vi och sa att vi hade den mest spännande generationen någonsin på gång, och nu sitter vi här och säger att ja, men det här laget är klappkast och vi får inte fram en bra spelare.
Alltså jag vill inte trycka ner det. Nej. Men alltså bredden på svensk fotboll var annorlunda, alltså året innan, då har vi en back som spelar i Valencia och går hur bra som helst. Men han har några matcher när han inte får spela. Då är det så att TV-kvalmatchen i mars 2001 mot Makedonien och Moldavien meddelade förbundskapten Duven Söderberg och Lagerbäck att Björklund, Joakim, inte är uttagen. Då tyckte han fått för lite speltid i Valencia och betonade principen att man fick spela i sitt klubblag först. Sen Snyggt. Blir man uttagen till landslaget. Mm. Så det här är ju en spelare som hade varit given startspelare nu. Mm. Är inte det?
Ja.
Så att jag menar så här, bredden och sen kanske vi så här offensiva spelare, superspännande. Men det intressanta är, och här kommer jag till min då spaning. Det är ju att från 2001 och framåt så är det en spelare som har målat över allt skit som har varit med svensk fotboll. Mm. Och det är Zlatan.
Mm.
Och det också har gjort att alla spelare som börjar spela, ditt barn Fred, Isa, min dotter och så vidare, de vill bli offensiva spelare för att de har sett Zlatan. Så jag tror att när vi pratar nu om svensk kris, så tror jag vi måste dela upp det offensivt, håller jag med dig. Vi har ingen kris. Vi har Dejan, vi har Isak och sådana saker. Men det defensiva, det är där vi inte räcker till. Och alltså, kolla våra backar nu som får chansen att lira i landslaget och så vidare. Så att bakåt, det är där svensk fotbollskris är. Och det är den som vi kommer kosta oss dyrt. Vad tror du, Axén?
Ja, men jag håller med om att det är sällan vi har pratat om backlinjen i Sverige som något problem. Det har ju alltid varit litet överflöd och sådär. Men det, när man såg den här backlinjen nu, så förstod man kanske att det skulle bli en viss problem mot deras stjärna i Serbien. Så kan man säga. Och det var väl ingen skräll att han gjorde 3 egentligen. Och det är ju lite annorlunda för oss, precis som ni är inne på. Att vi har stjärnorna fram, och vi har haft Zlatan, vi har haft Henke såklart och Albeck på den tiden. Men annars har det alltid varit systemet igen, 4-4-2, hårt jobbande. Och så har man gnällt på att Zlatan jobbar inte hårt. Liksom. Sen vill man ju förändra då, att spela lite annat och spela lite man-man och 3-5-2 och 3-4-3 och sådana saker. Och då är det ju extremt viktigt, tror jag, att alla spelar. Att man är inne i laget. För att det blir så stor skillnad. Den här tryggheten som Janne och Sverige har byggt upp med 4-4-2 är på något sätt, det sitter i väggarna, säger alla. Sen undrar man egentligen, har någon verkligen spelat 4-4-2 de sista 15 åren liksom på det sättet man gör? Det är typ AIK som har gjort det. Halmstad och Gävle. Men i landslaget har det fungerat. Och då blir det lite så här igen att är vi beroende av formationen, eller ska vi liksom få ut det mesta av spelarna? Vad har vi? Hur ska vi göra? Liksom? Och det där är ju ett jätteproblem.
Vad tycker du då? Om du var förbundskapten, vad hade du gjort? Mer det här materialet?
Det är fränt för mig att sitta och säga att kör de bästa spelarna, ut med alla bara och låt dem köra. Vi har så bra offensiv. Skit om vi köper in ett eller två, vi gör tre. Liksom. Det är lätt för mig att sitta och säga det. Men ni vet också när Hamrén kom och skulle vara skön med shining och grejer. Det räckte med en match och så var han bara slaktad. Och lite så är det ju med Janne med nu, att allt har varit så roligt. Han är så bra på presskonferenserna och han svarar på varje fråga så där. Jo, men han har inte haft en motgång typ. Nu kommer ju motgångarna. Det är nu det liksom ställs på sin spets. Men grejen är ju så att problemet nu är ju om de skulle åka ner till och med i C-gruppen. Det är ju lottningarna framåt sen som är det stora, stora problemet. Ju. Och det blir ju en viss form av stress utav det. Men sen är det ju där vi säger backlinjen då. Isak Hien, fantastisk i Djurgården. Kom från Vasalund. Var rönningsmärke i stort sett där. Fick chansen i Djurgården tack vare att Lövgren vart sjuk precis innan. Gjorde en otrolig resa. Men att tro och tänka att han ska plocka ner Mitrovic liksom, för att han har form på något sätt. Det blir inte rättvist på något sätt. Och då är liksom här frågan, vad har vi bakom Lindelöf? Vilka kan vara där? Vem är högerback till exempel? Efter Lustig, det är ett stort svart hår på högerbacksidan på ett sätt. Liksom. Även vänsterback har det varit in och ut. Och ena sekunden är inte Bengtsson uttagen, nästa ska han starta. Så det är klart att det är ju backlinjen vi har våra problem. Och hur gör vi där då? Hur kommer vi träna där? Ja, det är det som är frågan. Alltså, för att just nu är ju våra bästa spelare mittfältare och forwards. Där finns ju hur mycket som helst. Så här är ju frågan hur man ska göra. För att det går inte att trolla. Samtidigt som man måste väl köra ännu mer offensivt då, för att vara så lite som möjligt på defensiven. Men det är som jag säger, det är lätt här att sitta och säga gör si och så. När man ändå rasar in 4-1 som kunde ha blivit betydligt mer. Vad gör man liksom?
Är det rimligt att vi ens ska förvänta... Jag sa ju här i något program att jag ska gå till Arlanda eller springa eller något liknande om vi vinner båda matcherna.
Ja.
Alltså jag såg inte att... Serbien borta, finns inte en chans att vi vinner den här matchen? Alltså vi är så långt ifrån det här laget.
Men det går att göra det bättre där nere.
Ja, men det är klart att en maxprestation, jag tror inte ens att vi vinner då. För att vi är så långt efter. Och det är det som... Alltså, när folk... gör bedömningen utav hur bra eller dålig insats vi är. Jag håller med om att insatsen inte är bra. Men många tror ju att så här, Sverige är så bra som vi var när landslaget flög verkligen. När vi tog oss till VM 2018 och tar Italien borta. Där är vi så långt ifrån. Men vi bedöms utifrån att vi ska vara på den nivån. Och då kanske det är så här att förväntningarna på landslaget måste skruvas ner kraftigt. Och sen kan vi börja göra så rimliga värderingar utav prestationen. Men prestationen utifrån den nivån då går att göra bättre. Men att vi ska vara nära att hota Serbien, då har man inte koll på styrkeförhållandena riktigt. Är min tanke.
Men om man säger så här då. Vi kommer lite i Rickard Norling-kris nu liksom i landslaget. Vi ska spela roligare helt plötsligt. Vad fan är roligare för någonting? Det handlar ju ändå om att vinna.
Ja,
liksom.
Ja. Det är den roligaste spelfilosofin. 3 poäng.
Jag på min tid var det så i alla fall, men jag har ju lagt av nu för länge sedan. Det kanske blir andra grejer nu, jag har ingen aning. Men liksom för Sverige, man får säga att det är hur tråkigt som helst, men Sverige är som bäst när de är 4-4-2 lågt och ställer om. Precis som du säger Jesper, då är vi som bäst. Det är inte skitroligt att titta på. Det är ingen liksom så här man sitter och bara fan nu ska det bli kul, för att problemet är att man har aldrig bollen och det krävs liksom, vi behöver ett fåtal chanser men vi måste sätta den då liksom vinner vi och då skiter man hur det ser ut. Men det är där vi måste göra, det är den nivån vi är på. Och när jag gjorde tränarutbildningar och sa liksom att liksom att Sverige slår ut Argentina och det där liksom. Det, vi pratar ju om det största rånet genom alla tider när Vitryssland slår Sverige i hockey liksom. Vad tror ni Argentina kände när Sverige såg ut liksom, alltså det är 40 länder
där, eller?
Ja, men det är 40 länder som tänker att Sverige kan man inte förlora mot, det är omöjligt. Fast vi har ju en självbild om att vi är nog toppen ändå liksom. För då kom den här när jag sa där: Alec, glöm inte över att vi ligger i maratontabellen i VM. Då är vi topp 10, topp 11. Vi ska inte underskatta oss själva och sådär. Nej, men om du tittar på de andra länderna så fattar inte de någonting liksom. Emil Kraft, hur ska vi scouta honom liksom? Han är i källaren i Newcastle typ, så han är jävligt bra alltså. Det går ju liksom inte att förstå. Men vi som är i det, det är ju Jannes fel att han har den här pressen nu. För han har varit för bra, gjort för bra resultat som du säger Jesper. Man lyckas med de grejerna. Men sen kommer vi till det här igen, att det ska vara roligt igen helt plötsligt. Varför ska man byta spelsystem? Varför ska man ändra saker som Rickard också gjorde? Alltså jag fattar inte. Alltså har man en formel för framgång, gör det då. Men försök göra den lite bättre bara.
Så du hängde inte med, du köpte inte den, för jag håller ju med dig. Jag förstår inte liksom när folk pratar rolig fotboll, och du har ju pratat om det här många gånger, så att vi behöver inte göra det igen, Alex. Men det var ju en diskussion som drev igång. Det började med att Sverige spelade för tråkigt när vi bara fick kryss mot Spanien i något mästerskap. Där jag tror det var någon kvällstidning som skrev att de skämdes över att vara svensk för att vi spelade för dålig fotboll. Men så jag var väldigt nöjd med en poäng.
Verkligen. Alltså vi stod ju för de farligaste målchanserna. Vi var ju närmast segern.
Exakt, det var fan grejen liksom så. Men skitsamma. Sen blev det en diskussion. Vi måste spela roligare och liksom en del spelare. Vi måste göra mer. Forsberg är ute och pratar om att de måste liksom våga och liksom ta kontroll mer. Jag blev livrädd, för jag gillar ju 1-0-segrar. Mm. Du är också Jesper som håller på AIK. Men vad var du någonstans i hela den här... alltså, vad kände du? För att nästan alla drev ju på att vi måste spela mer attraktivt.
Jag har aldrig förstått den grejen. Det är lätt att stå utanför så att liksom tvinga Janne att försöka ändra någonting. Försöka vara roligare och sådär. Men ta fram ett lag som har vunnit bollinnehavet mot Spanien till exempel. Sista 10 åren liksom. Det går inte, det är omöjligt alltså. Och då menar jag på att man måste också se de chanserna som du sa Jesper också, hur kan vi vinna den här matchen? Ja, vi måste spela på det här sättet för att det ska bli så. Det är det, att man kan vara flexibel på det. Exakt. Det betyder ju inte att du måste spela 4-4-2 mot Färöarna borta. Då kan du naturligtvis spela något annat. Och när vi har de här bra spelarna som vi har, då släpper man lös dem i det här läget. Det är ju inte så att man måste liksom, att de är helt korkade de här spelarna i landslaget, att vi måste spela samma sätt hela tiden.
Nej.
Däremot så måste man mot de här stora lagarna, då måste vi spela på det här sättet som har gjort oss framgångsrika. Men i övrigt så kan man göra på ett annat sätt. Och nu har vi de kvaliteterna framåt, så de kommer lösa det. Har bara liksom principer och riktmärken så kommer det funka, absolut. Och det är dit man, då är man ju riktigt bra, när man kan vara flexibel och inte bara spela på ett sätt hela tiden. Och det är där jag tycker det är liksom, där du kan göra ett landslag, att du kan plocka ut en trupp efter det. De här tänker jag ska spela mot Färöarna. Då har du de 11. Sen ska vi möta Frankrike borta. Då kan inte de här 11 spela, det vet vi. Men då kan de här 11 spela. Då är det de vi tar ut, och så använder man det. Och så gör man liksom på det sättet. Det är en fördel med att du har landslaget kontra att du har ett klubblag. För så drar du för mycket ett klubblag, då blir det ingen ordning alls. Men ett landslag kan du verkligen ta ut efter vilka matcher du har i samlingen.
Fan, du sitter och har synpunkter på folks tränargärning. Är du inte sugen på liksom att testa dig själv igen? Att liksom inte bara tycka, utan faktiskt gå ner och göra det igen.
Alltså, när jag kom ur den här bubblan som är när man är tränare. Och jag har ju levt den sedan jag tränade Gärdsgård med Hovstad i division 4. Jag levde som en proffstränare. Jag kunde inte gå till grannen, det var fest. Vi har träning imorgon och sådär. Jag har ju levt som en idiot i hela mitt liv typ. Men när jag kom ut den liksom bubblan och varit fri och liksom han landa och tänka, så tänkte jag, vad fan har jag gjort liksom? Vad har jag gjort? Jag har inte varit med liksom mina barn på det sättet som jag kanske hade borde ha behövt egentligen på vissa saker och sådär. Och då blev det liksom att jag varit lite mjuk, om du fattar vad jag menar. Liksom att min äldsta dotter skulle konfirmera sig, då skulle vi samtidigt möta AIK borta, och hon var liksom... Men det är klart du kommer på konfirmationen så här. Nej för fan, jag är match, jag jobbar, det är omöjligt typ.
Du ska inte rikta kyrkan.
Det roliga var att prästen sa till henne att Du, pappa har ju match imorgon. Är det bättre om du gör det på söndag istället i en annan grupp? Du vet, hon var ju helt tokig på mig efteråt. Jävla prästerna till och med ska ändra. Typ. Men, det som hände då var ju att liksom, jag kom ur det, fick lite distans till det. Och så tänkte jag, om jag ska in i det här igen, då vet jag vad som krävs. Och då måste man liksom, då måste jag verkligen brinna för det. Och jag har haft jättebra alternativ, roliga lag och liksom som jag hade tagit blixtfort om jag hade varit i det liksom. Men när jag kom ur det så har jag blivit lite så här, fan jag vet inte. Och nu är det ändå 5 år sedan jag slutade. Alltså det har hänt en del liksom. Och sådär. Men däremot liksom så här, hjälpa till, konsulta. För när man träffar föreningar, man blir lite orolig hur de sköts faktiskt på vissa saker. Man är jättebra på saker såklart, förstå mig rätt. Men det är också olika saker man är bra på. Vissa saker tänker de inte alls på som jag tycker är jätteviktiga. Vissa saker är de jättebra på som jag känner så här, skit i det. Det här spelar ingen roll, utan det är det här vi ska göra så. Där tror jag att jag skulle kunna vara en bidragande liksom grej till många lag. Och jag har ju kontakter med någon sportchef, någon förening där, någon förening där. Och hjälper dem lite med olika saker typ. De enda egentligen som inte har frågat någonting, det är Örebro liksom. Och det är sett hur det har gått för dem liksom. De är ju i diket sedan gammalt liksom. Och det där såg jag komma, men det är ingen som frågar mig. Så då fick de köra ner diket själv. Och så får vi se vart vi hamnar liksom.
Men skulle det vara intressant, någon sportchefsroll i Örebro? Skulle det kunna vara någonting att du liksom siktar på runt, alltså hitta en roll som sportchef istället? Kanske inte bara Örebro?
Nej, definitivt inte Örebro tror jag. Men jag tror att jag har blick för spelare liksom. Den tror jag inte att jag har tappat liksom. Och det är därför också en del ringer till mig och frågar, ska vi ta han eller han och sådär. För det är också hur man ser på en spelare. Det kan vara att den är bra, men det är också hur han är. Man måste liksom lära känna. Jag är ju intresserad av människan, så när jag är ute på matcher, jag älskar ju att prata med spelare och sådär. Känna hur de känns, vad det är om, hur skulle man kunna puffa på dem och sådär liksom. Och jag menar, när jag slaktade Tankovic så var det ju, då var jag ju fortfarande en gammal tränare. Jag var ju tokig på han typ så. Men han kunde studsa tillbaka för att han hade det där så som jag ville peka på honom och göra om jag hade varit tränare för honom. Blir glad att han lyckas med det. Men ibland blir man lite orolig att jag kan inte påverka det med att jag är arg. Men jag hinner aldrig riktigt förklara för honom varför jag är arg på dem. Men nu hinner man ju träffa dem lite på arenorna och då förstår de lite mer vad jag menar och sådär. Men absolut, sportchef skulle ju vara roligt liksom på det sättet. Att jag tror ju att jag fortfarande har bricken för spelarna och hur man ska sätta upp en trupp och sådär. Däremot så skulle jag ju svårt att sparka en tränare, det kan jag ju säga.
Du bara, du kan vara kvar ett tag till, det är lugnt. Han vill vara kollegial ju. Han sparkar inte tränare.
Sen är ju Axén, som du var inne på i inledningen, han är ju lite för bra i sin roll för att han ska liksom... Jag förstår att det kan locka, men det känns som att det finns ännu mer att hämta i tv-karriären också.
Ja, härligt att ha dig med. Vi ser gärna att du är med snart igen. Ett tränarfokus med Axén snart ser vi fram emot.
Vi får väl de 3 sista omgångarna lite längre fram, för vi måste ju anpassa efter vilka lag som är med och inte med och sådär. Så förhoppningsvis, det borde ju vara så att jag får någon i Stockholm med tanke på att det går rätt så bra för de där lagarna. Och det vore guld, för då kan man stanna kvar där en morgon och dyka upp såklart ju.
Exakt, vi har svingott kaffe här.
Jag dricker inte kaffe. Nej, jag är gammal barista, men jag dricker inte kaffe i Sorö.
All right.
Det ordnar vad du vill ha.
Det finns jävligt gott te här för oss anglofiler.
Ja, det är bra. Det finns bra. Ju andra sällskapsdrycker.
Ja,
så är det.
Så är det. Och det finns jag ska inte vara, han sa inget varumärke nu, så jag behöver inte säga någonting. God morgon på dig och ha en härlig dag. Kvällens höjdare, och idag kan vi prata om succé för Myggan. Det är ju så att han har ju varit spelexperten som inte vinner. Det har blivit hans grej. Men en långhelg i Grekland, det händer mycket grejer, han är ute, det är dyra middagar och sådana saker. Då börjar vi se den riktiga Myggan. Mm. Han sätter sina lir nu, han behöver ju liksom fylla på kassan. Så han satte spel i torsdags 4-20 gånger insatsen. Han satte 4 spel på fredagen till 9 gånger insatsen. Och han var nära att sätta en trippel på lördagen där bara Norge, alltså över 1,5 mål, var fel. Så att han flyger ju fram nu.
Ja, men nu han har momentum. Ja. Sånt ska man ju nyttja. Alltså nu kommer det lossa för myggan. Nu
har han fått det. Då jävlar.
Nu är han glödhet. Så att vi hoppas här då, kvällens höjdare som vi gör tillsammans med ATG och Telia Simor. Nu har vi en ny trippel här som man har att mysa till under måndagskvällen. Och jag tror att ni har fått upp den på skärmen. Vi har alltså ett odds på 7,77. Och vi har alltså att båda lagen gör mål i Montenegro och Finland. Pucke gör ju alltid en kasse. Det vet man.
Nu, vi och börjar Finland där. Har ju liksom ingen aura av att hålla tätt.
Nej. Den där är riktigt fin. Sen har vi ju samma spel i Rumänien, Bosnien, Herzegovina. Vi avslutar med att det ska bli över 1,5 mål då för Nordmakedonien hemma mot Bulgarien.
Ja, och om det är så.
Men vilken, och sen liksom, den är inte med här som kvällens höjdare, men vi har ju England-Tyskland då. Ja. Krismöte! Ja. För när man börjar prata, jag har ju verkligen börjat gå in i VM-mode här nu.
Boken.
Ja. Ska man läsa så att man får koll på förutsättningarna som inte är så roliga. Men jag kan liksom ändå inte låta bli att liksom, man är uppvuxen med VM. Det är ett stort event. Och man börjar liksom titta lite på älvor och börjar ju blicka framåt mot hur det här ska sluta.
Du, om du, du måste vara 18 år för att spela. Och om du upplever problem så finns stödlinjen.se. Och spelstoppet är 2045. Och allt det här finns att rygga via dob.one/ATG. Och sen så kommer det snurra runt i sociala medier också.
Ja, och nu som sagt, när myggan är het, det är då man ska vara där.
Nu, tack för idag Alex. Och så skickar vi in Oliver, vår härliga vän som har koll på den viktiga fotbollen som vi brukar kalla den för, Oliver. Det är ju den som är, vad ska vi säga, division 6 och neråt. Ibland så kan vi tänka oss att vi går upp i division 4.
Ja.
Men ytterst sällan. Ja. Men det är så här, vad är det senaste från din värld?
Ja, det senaste är ju, vi har inte så mycket roliga resultat från vår serie som av våra bästa förlorarna. Vi har ett resultat som sticker ut, och det är att IFK Velen tar sin andra raka vinst och avslutar säsongen på det sättet. Så vi måste få tag på någon från Velen till fredag. Men vi ska ta vid där vi slutade i fredags när ni inte var här. För det var tydligen mest rafflande avslutningen i mannaminne i en annan division 6-serie, nämligen division 6 Mellersta Halland. Där var det nämligen då tre lag, topp tre, som stod på exakt lika många poäng inför den sista omgången. Ja. Ettan och tvåan möts dessutom i den omgången. Där Arvidstorp vann mot HGH, så det såg länge ut som att de skulle bli det vinnande laget som kliver upp till division 5. Men då kommer alltså tabell 3:an Långås Morup och tar en 5-2 vinst över Ginsen, vilket gör att de då vinner serien. Och med oss idag har vi då Joakim Claesson från Långås Morup. Och du får helt enkelt, välkommen till Fotbollsmorgon Joakim, och berätta om matchen.
Tack så mycket. Det var en spännande match. Vad ska man säga? Vi visste ju vad vi behövde göra. Och sen kunde vi inte påverka något annat, utan att det som hände fick hända bara. Och så hade vi en spion på AIK och HGH som vi hade kontakt med och rapporterade så fort det hände något. Så att, det var jävligt spännande och riktigt kul var det.
Det är häftigt att man har en spion på plats i division 6.
Ja, resurserna ni sitter inne med i Långås Morup är ju helt enorma. Är det så att det är Patrik Långås Andersson som har skickat in lite cash från sin aktiva karriär?
Jag har inte sett han sen jag började. Jag började ändå 09. Jag har inte sett han sen dess. Så att, han lyser med sin frånvaro tyvärr. Vi får sköta det ideellt istället.
Det är en legend.
Ja, lite av en skandal att han inte engagerar sig i laget.
Verkligen.
Där han liksom har, han har ju sitt namn därifrån.
Ja, definitivt.
Men det var ju, som jag förstår det, så var ju er match tog slut lite tidigare. Så den här matchen i Arvidstorp, den stod och den fortsatte ett tag efter slutsignalen. Så det måste ju varit Hur nervösa var ni efter matchen när ni ändå fick rapporter från på annan ort så att säga?
Ja, med 5 minuter kvar av våran match och det stod 3-2 till oss tror jag. Då skickar han att de gör 1-0. Mm. Och i det läget så är ju de seriesegrare. Och då öste vi på med en man mindre och fick in 2 bollar till. Och när våran match var slut och vi inte hade hört någonting och det var 5 minuter kvar där och vi led, de ledde med 1-0. Så ringde vi upp honom på videosamtal och så stod vi hela laget i en klunga på mitt plan. Och sen var det liksom bara vänta och till slut så säger han att det är slut och då bröt allting ut.
Visste de vad som hände på er arena? Visste de att ni ledde med 5-2? Det kanske du inte har fått info om.
Jo, han spionen som vi hade, han satt nere vid ena hörnflaggan och när de är i slutminuter eller tilläggstid på sin match får de Arvidsson en hörna och hörnläggaren går ut och ska ta den och han sitter där och säger, det är Långås vann med 5-2 och då sparkar han bara in ett inkast eller inspark.
Underbart.
Men du, Joakim, det finns ju folk som spelar en hel karriär, alltså ett helt liv, oavsett vilken serie det är, utan att vinna en serie, att få känna av att, liksom, att gå upp en division. Kan du liksom försöka ta med liksom, det känslomässiga berg-dalbanan som blir där när man går upp och hur jävla glad och härligt det är?
Ja, alltså även fast det bara är liksom en pissserie med Lista Hallan liksom. Jag till exempel, jag har varit där i, tror jag det var min 13:e säsong i klubben. Vi har alltid legat i sexan. Alltid varit ett topplag visserligen, men vi har aldrig lyckats gå upp. Så att även om det egentligen inte betyder ett skit så blev man liksom lite känslomässig. Men alltså man engagerar sig själv. Jag är med i styrelsen. Vi har en marknad på sommaren som man är med och engagerar och ordnar i och man lägger ner liksom mycket tid och det är polare som är med i klubben och man blir ett gött gäng. Så att man kände ändå att fan, det här är riktigt sköj och man blev, det var många som blev lite rörda faktiskt. Så att även om det är Division 6, det spelar egentligen ingen roll. Det är så jävla häftigt och så jäkla roligt va?
Hur tänker du träningsmässigt? Blir en annan försäsong nu med Division 5? Och är det så att ni faktiskt får linjemän nu i Division 5 som ni inte hade i Division 6? Eller är de i Division 4 först?
Nej, jag tror... Nej, de är i Division 5. Mm. Så att äntligen så kan vi börja ställa lite offside-fäller.
Gör inte det. Det brukar bli sämre.
Ja, alltså, så, vi hade Alexander Axén med här på morgonen och han sa att det går åt helvete när tränare börjar ändra. Liksom. Mm. Norling börjar ändra sitt system, gick åt helvete. Janne Andersson börjar ändra upp sitt system, går åt helvete. Skit i offside-fällor. Håll fast vid det här låga, fina försvarsspelet ni har haft.
Ja, vi får nog hålla oss till det som vi kan istället.
Mm. Mm, härligt. Grattis till Division 5.
Tack så mycket.
Tyvärr börjar ni bli lite för bra för vår koll nu.
Ni får åka ur.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Åka ur.
Ja, jag gör det.
Ja, härligt. Tack, tack. Välkommen hit, Olof.
Tack.
Hur var Göteborg?
Det var intensivt och väldigt roligt. Jag var ju på bokmässan 4 dagar och pratade väldigt mycket om min nya bok Templet Erikna. Vi har ju dratt ut här hela liksom omslaget.
Ja,
Doas skyline på baksidan av omslaget och så lite mer. gått ifrån den här enligt Lund-modellen. Nytt förlag, det? Nya tag. Jo, ja, men det känns bra.
Jag tycker nytt spelsystem.
Bytt spelsystem.
Ja, spelar skruvat, lite roligare.
Ja, skruvat på det. Och, nej, men det är kul. Och jag har en förläggare, Johan Wierfeldt, och han som har förlaget jobbat tidigare på Expressen, Tobias Nielsen. De har utmanat mig mycket, så att jag känner att jag har blivit lite bättre på att skriva och kanske mer...
Hur, det här är ju spännande, för du är ju erkänt duktig på att skriva, du har skrivit länge och man pratar om en vass penna. Man pratar också om att man, det är väldigt sällan man lär sig nytt vid en viss ålder. Hur lyckas de få dig att utveckla ditt skrivande när, liksom, när du håller på med din, vad är det, tredje, fjärde bok? Eller lite,
femte.
Och skrivit hur många artiklar som helst. Och, alltså, vad är det som gör att ett, du litar på dem att förändra ditt sätt att skriva och utvecklas, och vad är det de gör för att få dig att liksom tänka till och tänka om?
Ja, framförallt gör de att de jobbar med texten för oss som är riktigt gamla. Precis när jag började komma in i tidningsbranschen i slutet på 90-talet så var det ju så att man skrev en text, sen tittade en chef på det, sen gjorde man en layout på en sida, sen skickade man den sidan till korret som gick igenom kommersiella. Allt är ju bortrationaliserat, det vill säga att när jag skriver på fotbollskran så lägger jag ju bara ut det själv. Det är ju ingen som tittar på det. Man kan ju säga att den trenden har väl också kommit in lite i förlagsbranschen, att det går liksom snabbare. Mm. Man kanske litar på att, ja men Olof, du har ju skrivit tidigare. Då, de har ju varit att mycket mer diskutera innehåll, mycket mer det här. Du måste vara mycket tydligare att du är på plats. De har ju drivit mig liksom att ta med folk. Allt från liksom... För i den här boken så tar jag med folk 98 när jag bevakar Lennart Johanssons val till FIFA-kampen. Fram till i mars i år när det var Real Madrid, eller Real Madrid, Paris Saint-Germain i Santiago Bernabéu och många andra platser. Så att, men drivit på om att visa närvaron, för att faktiskt visa att jag har varit på många av de här platserna. Jag har faktiskt varit där och ställt en del frågor och observerat och liksom skildra miljöer och så. Så att,
har det varit svårt för dig att liksom...
Ja, men det är klart att det är lite jobbigt, men jag är ju glad att jag gjorde det. Och jag kan ju bara jobba under starkt deadline-tryck. Så att vi började ju i april, kom vi överens om att jag skulle skriva den här boken. Och så att... Och då är det, ja men det är intressant hur man ändå kan lära sig saker när man är äldre. Det är svårare med iPhones nya finesser, men just i det här fallet så känner jag att de har verkligen, ja men utmanat mig, tryckt på saker, att det här borde du bli bättre på, det här borde du fördjupa dig, och gjort om kapitel och liksom brutit ut kapitel och liksom, ja. Så att det har varit oerhört kul faktiskt.
Men hur svårt var det att skriva den här boken med så kort deadline då? För du, som du är inne på, du började ju i april.
Ja, jag kan bara skriva så. Ja. Och jag hade liksom storyn delvis i huvudet, att när jag träffade Tobias Nielsen och han tyckte jag skulle skriva, kan du inte skriva den? Och så skissade jag upp att det här borde jag kunna skriva, och få svara på den förlagsfrågan. Jag kände att det är klart att om jag hade varit en fylfisk eller kanske hade haft en agent, så hade jag ju gått till mitt tidigare förlag och sagt, vill ni ha en Qatar-bok, så hade jag spelat ut dem. Jag kan inte göra så. Så det blev så, och sen får Bonnius tycka att det är tråkigt. Men det kommer ju fler gånger, man har ju bara en bokskontrakt. Men om man då går vidare till själva boken, så det som var mest fascinerande var att jag tycker ju att jag kan detta. Mm. Och så fick jag ändå så oerhört många aha-upplevelser. Att...
Vad var den största aha? För jag känner också så här, när man, i och med att, ja, men alla vi tre har ju varit inne i den här världen och sett där liksom... Unfolda under rätt många år. Vad var den största?
Den största var att bara en vecka efter att de har fått VM i Zürich så presenterar man att det ska stå Qatar Foundation på Barcelonas tröja. Och då är ju liksom Barcelona har ju haft otroligt, några otroliga år med Pep Guardiola och Messi och hela den liksom eran. Och för mig var det liksom, jag kommer inte ihåg det. Det var lite mindblowing. Och hur de liksom på ett halvår får VM, tar över Barcelona, köper in sig på denna tröja som aldrig haft reklam. Och ett halvår senare köper de Paris Saint-Germain och börjar det. Jag tycker det var lite fascinerande.
På samma ämne, men var det någon av er som såg nyheterna igår? Den tyska förbundskanslern är ju nere i Qatar nu. De, har, de har ju problem med gas från Ryssland. Och då blir man ju så här att här står hela fotbollsvärlden och ska stå till svars för hur kan mästerskapet hamna här nere och liksom, ja. fotbollsspelare och idrotts får göra det. Samtidigt som det andra delen av samhället aktivt är där nere. Jobbar med liksom stora avtal, företag, svenska företag är nere och bygger arenorna och sådana saker. Det är ganska mycket som skaver just i liksom det som landar på fotbollen här kontra liksom hur det ser ut och relationerna är med Qatar och Saudiarabien och så vidare.
Och det är ju egentligen hela min tes i den här boken kring att jag kan inte göra det till den enkla kvällstidningsfråga att vi bojkottar VM i Qatar och så känns det bra. Eller jättemånga som sa till mig på mässan, men jag kommer inte se. Och då brukar jag fråga dem, åker du till Dubai? Eller hur är dina pensionspengar? Jag fattar dem som vill hålla det till en enkel fråga för att då blir ju världen lite enklare. Mm. Men jag kan inte det. Jag har liksom ändå funderat mycket på det och brottats med det. Och jag menar, innan Olaf Scholz var i Qatar, så för 10 dagar sedan var EUs ordförande där och ville köpa gas. Och jag letade upp det pressmeddelandet där man bara hyllar Qatar rakt av, nämner inget om migrantarbete.
Gå in på regeringen.se och se vad vi tycker.
Ja, jag skriver om Annie Lööf, som jag ju skrev en krönika om i våras när hon satt i SVT, det var innan Sverige åkte ut, och sa, hon fick frågan av Anders Holmberg, ska vi bojkotta VM Qatar? Självklart, jag älskar fotboll. Där kränks mänskliga rättigheter varje dag. Då vill man ju hoppa in i rutan och säga till Annie Lööf, men Annie, tänkte du inte på de mänskliga rättigheterna 2013? Då var det mycket värre i Qatar än vad det var idag. När Sverige öppnade bestämde för att öppna, de öppnade 2014, och tydligt skrev, svenska företag ska ta del av den expansiva katariska marknaden. Så det är ju ett jävla hyckleri. Och det sa jag ju till liksom just Martin Wiklin i söndagsintervjun, att han sa, ja men jag vill inte se på VM. Nej, men du kanske vill värma dig med gasen som vi kanske köper på en Katar. Alltså att, vi måste alla göra det lite svårt, och alla måste sluta åka till Dubai. Alltså Emil Forsberg sa ju själv att det är skönt att vi slipper VM i Qatar. Det blir jobbigt att åka och ta ställning. Och jag fattar det, för det är ju jobbigt. Och samtidigt så lades det ut bilder på sociala medier när han var i Dubai. Vilket 1 miljon fotbollsspelare och många svenskar.
Mm. Ja, för det blir lite svårt. Men det finns också en grej med, om man nu ska bojkotta det här. Om man köper på premissen att det är inte okej att det ska gå här, och det enda sättet man kan få ordning på det här, det är ju faktiskt att vi konsumenter faktiskt använder konsumentmakten och säger så här, nu har det gått för långt, nu kollar inte vi på det här längre. Hur långt, eller vad krävs för att media, alltså sändaren bolag, ska känna så här, men nu måste vi, det här är för stökigt, så att vi kan inte ställa upp på det här längre. Hur långt är man där?
Det vet liksom. Ju inte jag hur man resonerar hos oss. Jag tror inte att man är där helt enkelt. Dels så kan man ju säga att det kommer ju nu ett decennium när det är ju enklare länder, demokratier. Ja, så på det sättet, men det är ju bara att konstatera att jag i boken så pratar ju med han norrmannen som representerar alla de svenska kanalerna och köpte rättigheterna direkt av FIFA 2012, och då var det ju ingen som protesterade. Jag pratade med Robert Laul på GP, för han har ju skrivit i en krönika att vi och SVT skulle lämna tillbaka sändningsrättigheterna, och det kan man ju tycka naturligtvis, men då är man ju ändå tvungen att fråga Robert, som ju var på Aftonbladet 2019. Då var det ju ingen av de rätt profilerade Aftonbladet-reportrar jag skriver liksom om det här i boken som, för då sände, 2 år i rad sänder alltså Aftonbladet klubblags-VM från Qatar. En jippoturnering där man ju liksom gärna gör något kommersiellt av det. Precis som vi gör det. Det är klart att det inte alltid är lätt det här att, kanske är det Aftonbladet eller TV4-washing att vi gör det här jobbet. Men jag tycker ändå det är bättre att TV4 skickar ner mig till Qatar och så får jag ställa frågor till Peter Schmeichel eller Nasser Al-Khater, och att vara på den här som jag beskriver i boken kring nedräkningen, den ceremonin, och liksom ser Beckham och beskriver det när han står med shejkerna och liknande.
Ska vi bara stanna upp här kring Beckham? Snacka om crash and burn med sitt varumärke lite grann, får man väl ändå säga.
Men nu ställde han sig i kön här till begravningen.
Så ja, precis.
Jag hoppas väl att han är rent vald.
Men det är ju ändå
men så fascinerande. Men är det crash and burn?
Ja, men det är det jag frågar. Eller, värld så har det blivit.
Jo, men jag tror att vi är en sån liten skärva av världen. Vi tror ju att allt snurrar kring kanske Sverige eller Norden. Jag tror att det är 10-15 länder där Qatar-frågan lever. resten av världen, de, när de tittar på Qatar-ägda Paris Saint-Germain, så njuter de av Messi, Mbappé, Neymar, och på samma sätt de kommer ju sluka VM från Qatar. Det är faktiskt en del som tycker att det är häftigt att VM går i Mellanöstern, att man har liksom breddat det. Jag vet att en del tycker inte att det är så, men i Mellanöstern så finns det ändå en stolthet, och det blir ju nästan krig mellan länderna, som jag också beskriver i boken, liksom den blockad, konflikt, att det finns liksom. VM är också säkerhetspolitik och diplomati, och där är ju Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, de är så fruktansvärt avundsjuka på Katars strategi kring sport, där de har varit först ut av de här länderna, och det är egentligen det enda tryck FIFA har satt på Katar, för de är ju nära Saudiarabien också, att liksom göra VM större. Och för att då skulle man kunna dela ut lite matcher i regionen, så alla skulle bli nöjda, och så skulle FIFA framstå som fredsmäklare. Men Qatar stod upp och ville ha sitt emirat som man har, eller sitt VM som man har köpt.
Exakt.
Men jag är lite nyfiken på det här med hur, ja, men jag antar att Sverige ligger långt fram, och det är några länder till också som är där och granskar. Men borde du inte släppa den här boken på flerspråk?
Jo, men det är, bokbranschen är lite långsammare på det sättet att, alltså nu har ju detta gått snabbt. Jag menar, jag har ju uppdaterat in i liksom augusti kring grejer som har hänt, Henrik Stensson, Liv, Tori, Golf.
Hur ser du på den för de som inte har läst boken eller hört Wiklin?
Ja, men alltså på Saudi-touren. Ja, men det är ju fascinerande att Saudiarabien har ju bara kopierat Katars, de har så dålig fantasi som säger också Vision 2030, det här att man ska, alla de här gulfländerna inser att pengarna, eller gasen kommer ta slut, vi måste skapa något annat. Så att Qatar var först ut med Vision 2030, vi ska skapa sportindustri, men de är ju aktiva på konst, de köper massa företag och i fastigheter i Europa, och nu kommer Saudiarabien göra likadant, de har köpt MTGs hela e-sportsatsning för 8 miljarder, alltså med svensk koppling. Och jag kan tycka det är klart att vi ska vara kritiska till Henrik Stensson och ställa frågor. Precis som vi ska ställa frågor till Alexander Isak. Nu får vi ju inte det eftersom han gömdes undan av...
inte bara han, alla bra spelare gömdes undan.
Ja. Det var eran kille som satt här och pratade. Ni kan ta in honom som gäst igen.
Ja, men jag frågade några gånger. Och, jag satt ju under EM där. Jag blev helt galen på det.
Det är fascinerande. Men då, att vi måste ju kunna ställa de frågorna. Men ja, vi måste bredda det, vi måste är bättre på att ställa frågor även till politiker och näringsliv. För det är ju som du tar upp med gasen, och det är mycket av det jag beskriver i boken, liksom hur komplext det är. Och jag tror att när vi tittar tillbaka om några år, så tror jag att 24 februari 2022 kommer sticka ut, inte bara för att liksom det var en sorgens dag med kriget, utan för att också det väckte sportens värld, där man tog historiska beslut och kastade ut Putin. För Putin har ju varit en sporttvättare av rang med VM, OS, friidrotts-VM, EM-matcher, F1 och Gazprom. Alla Champions League-älskare har ju sett Gazprom överallt. Så att efter det tog man ju, nu ser man ju att IOK och skidförbundet öppnar för att släppa in ryssar igen, vilket är helt bizarrt. Men det har ändå varit ett historiskt, och efter det har det blivit mycket mer skambeläggande kring de som tar pengar. Men om vi granskar alla idrottare som åker till Saudiarabien, det är ju tennisspelare, det är ridsporten, det är hyllade hopplandslaget, det är liksom...
Golf har ju spelats där, men det är Europatourtävlingen, heter Race to Dubai.
Ja, så det har ju funnits sig hela vägen. Apropå liksom hyckleri, vet du vad Europatouren heter idag?
DP Tour.
DP World Tour, bara det.
DP World Tour.
Var kommer DP från?
Berätta.
Dubai.
Ja.
Alltså, vi liksom går stenhårt åt Henrik Sten som tar pengar från Saudiarabien. Ja. Men det är okej att alla andra golfare tar pengar från Dubai. Alltså, var börjar vi, var slutar? Nej, men,
och det är så idiotiskt. Och sen är det så roligt med Liv-touren. Tidigare så var ju alla de här pengarna var inne i PGA-touren. Men sen blev det så här, de kände att vi skulle nog vilja göra något annat. PGA-touren blev inte arga för att de fick en till konkurrent. Mer konkurrens. För att de är ganska trygga med sitt varumärke. Men det var ju att de tappade de här pengarna som gjorde det.
Ja, fast det är inte sådana pengar de har satt in i PGA-touren.
Nej, men det är klart man ökat, men de har ju tagit bort pengarna från PGA. Pengarna har ju funnits i systemet innan. Utan nu går de bara en annan kanal. Och då blir det fel runt Stensson. Ja. Och det är det som blir Stensson gör.
För det är ju ändå så att Public Investment Fund som äger Newcastle, som satsar på den här Live Golf och som ägde den, köpte det av MTG. Alltså de har ju skickat in sådana pengar så att de har ju mer tävling, prispengar på 8 tävlingar än vad DP World Tour har på 45
exakt,
tävlingar.
Exakt, men jag menar alltså, pengarna har de på tidigare skickat ut. Nu har de bara ökat på kranen. Ja. Men pengarna har alltid funnits i systemet. Men nu för att det blir mer, då blir det liksom, nu ska han stängas av.
Och sen att Golfförbundet
går ut och säger att han är inte välkommen. Nej. Det för mig då, är häpnadsväckande.
När man drar highlights från Stensons karriär, då är det ju den där spoonen när han vinner Race to Dubai som alla pratar om.
Ja, som har varit innan. Och det är det som blir så...
Jag är helt säker på att om man tittade på Golfförbundet och deras sponsorer, så är jag ganska säker på att vi kommer kunna hitta kopplingar till att något företag gör affärer i Dubai, den här regionen. Ja. Och för mig blir det ju som jag också liksom... Jag tar ju i boken så lägger jag ju ett kapitel och liksom tar till den svenska inställningen det här liksom att vi har åkt dit och påverkar, vilket jag tycker på ett sätt är, ja men jag tycker det är bra att man står upp för någonting, men vi har ju gjort det som en, eller vi, jag är ju inte förbundet, det tror jag de flesta vet. Men så har jag gjort det under täckmantel och så har man liksom kunnat åka och träningsspela där år efter år. Och det är ju det jag tycker var fel, att jag tycker, jag har respekt för de andra nordiska förbunden som till slut sa vi åker inte till Qatar, och där ju Sverige sen köpte in Moldavien och Kosovo, de två fattigaste fotbollsförbunden, och de fick bo på Sheraton i Doha som är ett av de finaste hotellen som finns i Doha, vilket jag inte säger lite. Och det tycker jag är det som liksom sticker ut, att Sverige, visst man har påverkat, men man har också åkt dit för att man har träningsplats år efter år efter år.
En
värsta
fråga, tror du att Norges ställningstagande är så mycket hårdare och tydligare med Lisa Klaveness, där hon liksom går ut och fördömer Qatar? Har det någonting med att göra att Sverige inte gör, att Carl-Erik Nilsson kanske har egna ambitioner i liksom den politiska och liksom klättra högre upp? Han sitter ju i någon form av UEFAs exekutiva nu och han vill säkert jobba sig längre in.
Nej, du har helt rätt i att man ska säga att Lisa Klaveness, som då valdes i mars till ny ordförande, då fanns det ett beslut att den som blir ordförande ska åka ner och vara kritisk mot FIFA. Sen är hon otroligt bra, men det liksom fanns ett beslut i norsk fotboll efter den debatten. Att Carl-Erik Nilsson är ett politiskt djur efter 12 år i Emmabodas kommunalfullmäktige där han... Ja.
Har styrt allt.
Nej, men han kan ju det. Han är
och innan det är fotbollsdomare.
Men jag måste säga att Carl-Erik Nilsson är ett otroligt proffs. Han har inga ambitioner att göra något efter, för han kan inte det. Utan han, det var väldigt uttalat när han blev ordförande, för Sverige tappat allt inflytande efter Lennart Johansson förlorade valet 2007. Lars-Åke Lagrell var Lars-Kristoffersson lämnade UEFA då också, och Lars-Åke Lagrell hade ju varit skuggan, så han hade ingen plattform heller. Så att när Carl-Erik väljs 2012 så är målsättningen att han ska in. Och det gör ju Carl-Erik, han är ju skicklig, så han tar sig in. Och inte bara blir han vicepresident i UEFAs exekutivkommitté, han blir första vicepresident. Så han är liksom nummer 2 efter 24. Och då är det ju klart att han är så insyltat i det här att han kan ju inte stötta Lisa Klaveness utåt. För att då hamnar man ju lite snett. Det Lisa Klaveness gör är ju häftigt, tycker jag. Men priset hon betalar är att hon och norsk fotboll kommer inte vara med i några inre rum. De blir ju lite pariga. Men det kanske det kan vara värt för att man faktiskt står för någonting. Carl-Erik är ju inne i sylten tillsammans med Jesper Möller, dansken, som också sitter i exekutivkommittén. Och det var en talande scen på UEFA-kongressen i Wien i våras. Där Jesper Möller, som sitter i exekutivkommittén, kommer fram till Carl-Erik Nilsson under liksom sittande, det är ju rätt stela tillställningar, och liksom säga att vi borde säga någonting. Och det slutar med att Carl-Erik Nilsson går upp och föreslår Alexander Seferin för omval, alltså han som är president. Det vill säga att det är ju så här det går till i den här världen. Man jobbar uppåt om man ska hänga sig kvar och man ska ha inflytande. Går du ut och säger något, så åker du ut. Och det är likadant oavsett om det är Svenska fotbollförbundet, om det är
UEFA. Hur viktigt är det att vara innanför och sitta innanför i värmen, och hur mycket kommer Norge förlora på att vara utanför?
Nej, men det är klart att de kommer förlora inflytande, så är det bara. Sen kanske inte de har haft jättestort inflytande, men nej, det är ju jättetråkigt, och det är en svår avvägning, och det måste ju varje förbund ta ett beslut hur man ska göra. Men i svensk fall så har vi ju inflytande, och man kan ju säga att Carl-Erik Nilsson och Jesper Möller, det är kanske det som gör att Sverige får EM för damer. Det tas ju beslut i december. Norden har ju sökt, och Det är kanske det som avgör att vi har två snubbar på insidan. För när Sverige inte hade någon, det var ju då Parken fick EM-at för 2020, trots att arenan var byggd 92. Och ert skrytbygge säger jag till dig eftersom du är AIK-are.
Kolla mer
Friends,
på honom.
Friends Arena blev blåst. För att då satt ju ingen på insidan. Medan danskarna som alltid röstade. Det ska ju för sig införas. Förlåt, jag såg att du tittar på klockan. Danskarna. Man tror ju att de är ett broderfolk. De har alltid stöttat Platini och Blatter. Alltså liksom att de inte skäms. De borde ju lämna in sina credentials och backa tillbaka. I alla år stöttar de. Och det var därför som tack fick Parken matcherna. Det är så det funkar.
Men du, när du berättade det i söndagsintervjun då att du var ganska rädd efter att ha träffat Nasser. Du var väldigt fokuserad under intervjun och märkte inte av den stela stämningen. Det gjorde jag, kan jag säga. Men sen när du kom tillbaka så var du ganska stressad och sådär. Nu ska du snart ner igen.
Jag tror inte det är någon fara nu. Och man får ju sätta det lite i sitt kontext. Jag visste ju då att det norska teamet som hade stått bredvid mig i den mixade zonen då, när Peter Schmeichel och de valsade förbi kvällen före. Jag fick ju ingen intervju den kvällen, men det fick ju norske NRK-journalisten Halvor. Så han intervjuade ju en av de här höjdarna. Och någonting, vad som gjorde, så blev ju de gripna sen när de kom till sitt hotell. Och sen på dagen efter, när jag sitter och väntar på att jag ska intervjua Nasser Al-Khater vid midnatt, då ringer liksom NRK till mig och säger: vårt team är försvunnet. Den katariska chauffören ringde. De har blivit gripna. Han vill ha sina pengar för att han har ju kört runt om en vecka.
Kan du bälla ut dem?
Så att då, det gjorde att jag var lite nervös och tänkte att de greps ju när de kom tillbaka. Men jag tror inte det är någon fara nu. Det kommer vara så. Och de hävdar ju att det norska teamet filmade på privatmark. Jag har ingen aning om, för att även för jag hade kontakt med norrmännen och jag känner honom, så jobbade ju inte vi ihop och de var där några dagar tidigare. Jag tror inte att de gjorde något olagligt. Det var väl något som störde Qatar på något sätt.
Ja.
Du, vi kan ju uppmana alla att köpa boken.
Verkligen.
Om man vill få,
för jag tycker också att,
få bra kontroll
ja,
på det
men
som
också
händer.
För att det snart ska presenteras vilka som får VM 30. Och där har vi Saudiarabien nu som har anmält sitt intresse. Eller de är med och ansöker.
Ja, det sägs det. Det är inte riktigt
officiellt.
Men det sägs, de sägs att sy ihop ett bud med Egypten och Grekland. Det är ju det,
det är också ett sätt att tvätta det.
Det är 48 länder numera. Det är därför man måste vara större i 80 matcher. Det är få länder som klarar det. Och där ska man ju säga att om nu FIFA-basen Gianni Infantino. Jag menar, vi gick från en schweizare som är hal till en schweizare som är ännu halare. Ja.
De är bra på att skapa hala människor.
Jag skildrar ju boken när jag träffar honom. Och jag får en fråga. Jag jobbar med fram till en fråga. Ja. Som i en äta mot ätas situation. Det är mycket armbågar. Det är som i mycket trafik framför kassan.
Ja.
Och där man måste jobba sig fram till ett skottläge. Och jag ställer
käka mick.
Käka mick. Och han bara pratar. Men han är, förutom att han bor i Doha nu och trivs där med sin familj, så är han ju otroligt nära Mohammed bin Salman. Det finns ju bilder både i VM-premiären 2018 och rätt nyligen när han var på en boxningsmatch jag kan inte boxning, men några gökar flögs ner och slogs på varandra i öknen. Då satt ju han där på pressläktaren med Mohammed, eller hedersläktaren, han skulle aldrig sitta på pressläktaren, förlåt. Hedersläktaren med Mohammed bin Salman och så hans rådgivare Mattias Grafström, en svensk, som dyker upp då och då. Men de är svåra att komma till tals
med. Men det är också roligt om man tänker, det är ju inte bara att det är korrupt sätt att det är tjej, det är sett i vilka länder och så här, men sen börjar man kolla så här: okej, Sheffrin, jag tror att han är gudfaren och liknande till Angelis.
Men de är inte vänner längre.
Nej, men ändå liksom så här, om man börjar se hur saker och hänger ihop och vilka som har liksom.
Och det är Jonas Eriksson skildrat fint, eftersom han skrev ju på insidan hur det plötsligt poppade upp slovener både här och där efter Sheffrin valdes. Så att sen så tycker jag att man kanske också där behöver bredda det. Det är ju för jävligt om man nu ska kalla det korruption eller vänskapskorruption eller vad det är. Men jag menar,
Lars Christer och
precis. Men hur går det till liksom när Saab säljer vapen? Alltså, så här är det. Och jag tycker det är intressant när man får liksom den inblicken i Qatar, hur de liksom, ja, men vi köper stridsflyg, vi köper Airbus, vi köper in oss i hotellkedjor. Och så, ja, men man byter tjänster. Jag menar, Boris Johnson var väldigt aktiv i att bearbeta Qatar så att Saudiarabien skulle kunna köpa Newcastle United. För Qatar höll ju emot så länge de, Saudiarabien körde sin piratsändare, Be Out Q. Körde de ju under flera år för att de skulle sätta stopp för Be In Sport. Mm.
Det som är intressant också med att rätt mycket det vi står med nu idag, om man tänker inflödet av ryska pengar som kom, alltså någon gång, eller en gång har ju folk gett dem access till det hela. Och i England så var det ju rätt mycket The Conservative Party som ville ha in de här pengarna. De satt i maktpositioner och sen så kom de här ryssarna in och så sa de så här, ja, men om ni finansierar mig, min plattform, min politiska plattform, så kommer jag hjälpa er in i samhället. Så att de har liksom tagit in de pengarna och nu vill de bara bli av med alltihop.
Ja, ryssarna, men de tar in alla pengar. Alltså, vill man veta mer om det ska man lyssna på en podd som heter Lord of Siberia. Ur sånt till en gammal KGB köper sig hela vägen in i överhuset i brittiska parlamentet. Fantastisk story. Och samtidigt så måste man ju också komma tillbaka till det här att numera King Charles III, prins Charles var han bara då, när han som äger London, brukar han kallas, det är Katars före premiärminister, han var även med på Elysée-palats-lunchen när man gjorde upp om VM och PSG och stridsflyg. Han kom ju hem till prins Charles med 30 miljoner kronor i kontanter i Fortnum & Mason-påsar som ska gå till prins Charles välgörenhet, och så kommer prins Charles privata bankir och räknar upp pengarna och sätter in dem. Och sen har det även kommit fram att Osama bin Laden, han kommer från en stor släkt i Saudiarabien. Två av hans bröder har ju varit där och lämnat pengar för att de ville på något sätt mjuka till, eftersom Osama bin Laden har ju dragit namnet i skiten, och så vill de liksom, så att de är ju där hela tiden med sina pengar, och det är nästan det läskigaste tycker jag, att precis som du drar parallellen David med Ryssland, att nu är det Qatar och det är Saudiarabien och de bara vräker in sina
pengar. Liksom pengar
och vi tar emot det. Jag menar, Bayern München, vet du, alla som följer Bayern München vet ju att det har varit liv kring Qatar. Men då är det liksom ändå, och det är ju en medlemsägd klubb, men de har ju ändå minoritetsägare i form av Adidas och Audi. Och vem äger Audi? Ja, det är Volkswagen. Och vem äger 17% av Volkswagen? Ja, det är ju Qatar. Så de är liksom där också. Det är så fascinerande när man drar ut linorna.
Ändå jävligt roligt i Bayern. De är ju som sagt var medlemsägt, och ibland så måste de här högdjuren som rattar klubben gå ner och träffa medlemmarna. Och på den här tiden var det då Ole Hönes som var liksom över kuckun. Och då var det några som ställde sig upp, liksom gamla medlemmar, och sa, det här är ändå Bayern München, så här kan vi inte hålla på, vad är det frågan om, det här är medlemsstyrt. Och då gick han bara upp liksom, och konstaterade att det finns en ytterligare klubb här i München, 1860. Du kan gå dit och börja hålla på dem om det inte passar. Alltså deras medlemsinflytande är ju inte lika tydligt som här i Sverige, men nej, dock så är det där.
Nej, och det var ju Simon Bank som uppmärksammade det här, juridikstudenten som la fram en motion. Han intervjuade ju den här juridikstudenten som liksom skakade Bayern här om året, för att den juridikstudenten menar att det vi har vunnit med Katars pengar, de har haft långvariga sponsoravtal med Katars flygplats och så, att det är liksom blodspengar, och det har ju varit ett väldigt liv. Och det är så fascinerande att liksom även medlemsägda, jag har ju både med Barcelona i boken hur de liksom tar emot Qatar-pengar under lång tid, ända tills Qatar-pengarna köper loss Neymar, då är det inte kul längre. Eller när Rummenigge, gamle storspelaren liksom, som förutom i Bayern München även är i European Club Association, och Qatar vill liksom, de vill ju flytta med VM till vintern, då behöver de European Club Association. Och när Rummenigge har varit i Doha på ett ECA-möte som också Qatar betalt, så fastnar han ju i tullen med två Rolex. Och han vill inte säga vem man har fått dem av, för att betala en straffskatt på 2,5 miljoner. För han har varit i Doha och liksom, ja,
kittat upp sig.
Ja, han samlar på klockor och han har fått dem av en vän.
Såklart, klart man får det.
Ja, ja, precis. Man har fel vänner helt enkelt.
Fan att jag blir polare med dig, Jesper.
Ja, du får ingen Rolex av mig.
Får en jävla cykel. Innan vi, eller som sagt var, köp boken, engagera er och sätt er in i frågan och liksom lita inte bara blind på allting som står. Det är väl vår uppmaning härifrån. Noah Bachner började skriva en artikelserie i Expressen också som är läsvärd.
Ja, om 51%-regeln och att Sverige har behållit den tillsammans med några andra länder.
Ja, och det egentligen så försöker jag ju följa liksom den moderna fotbollen. Och om man säger så här, om inte pengarna hade kommit in från Qatar. Om inte ryssarna hade liksom pumpat in så pass mycket pengar. Hur tror du fotbollsvärlden hade sett ut? Hade vi haft en mer typ mer öppen fotbollsvärld där det kanske var fler klubbar som kunde utmana, eller hur tror du fotbollslandskapet hade sett ut?
Ja, men det tror jag ju. Samtidigt så är det ju tycker jag det är lätt att glömma bort liksom att Massimo Moratti pumpade väl in 15 miljarder i Inter när han var liksom besatt av att göra dem till ett mästarlag. Han fick ju en Champions League-titel, även fall det tog lång tid. Och har ju sen sålt klubben. Men liksom, så att pengar har ju alltid funnits på alla olika sätt och kommit från olika marknader. Men det är klart att när man, och jag fattar att man inte tänkte det då, men 92 år, liksom för 30 år sedan när både Premier League och Champions League börjar. Och det som blir liksom starten till att göra Manchester United eller Milan eller Real Madrid till, från lokala grejer till stora globala varumärken. Det är ju det som på något sätt ger ännu mer kraft. Det är ju det som gör att stater är intresserade av att äga dem eller att varumärken vill klistra sig till dem. Och det är klart att vi kan prata om konsumentmakt, men ännu så länge så pekar ju kurvorna för både sponsorer och tv-rättigheter. Det finns säkert hack på vissa ställen i världen, men liksom det pekar uppåt. Jag menar Champions League-rättigheterna i USA, jag tror att de gick upp med över 100%, och det är ju därför man nu talar om att spela en final i Champions League-final i USA. Och det här är ju, jag är inte som puritan, för jag kan ju känna att, ja men när var fotbollen rätt? Var det när vi hade 0 avbytare, eller var det 1, eller var det 2, eller var det 3, eller var det 5? Alltså fotbollen ändras ju hela tiden, medan man ofta själv är ju färgad av att, ja men jag såg VM 78, det var så härligt, jag vill att...
Det var härligt.
Ja, jo, nej men precis. Men man får ju kanske backa från det nostalgiska, för vi har ju skruvat på en massa grejer kring det här, och jag vill ju inte ha någon nordamerikansk modell. Jag vill ju att det ska vara, man ska åka ut, man ska ha den ångesten att man, det är ändå en upplevelse att ha åkt ut, eller hur? AIK har jag åkt ut någon gång, så att det är ju vanligare för mina klubbar. Men,
nej, men även om man spelar, alltså det är ju någonting det vi fostrar i. Liksom,
ja, precis. Men jag tror att det blir svårt, därför att världen är 10 miljarder, det är så många som vill konsumera det här. Och som inte är liksom insatta på det sättet. Och för att ta liksom Noas artikel, så här 51%. Så, ja, men jag är rätt övertygad om att det är svårt i en rätt liten marknad som Sverige ändå är. Och där man inte brinner på fotboll på samma sätt. Att kanske få in det kapitalet. Men det kanske vi inte vill ha. Vi kanske vill ha allsvenskan som nej. Måste vi jämföra oss med att säga att ja, men danskarna är mycket bättre. Jo, men danskarna är för det första, de är bättre på får betalt. Det är ju det som är liksom ett mantra nu bland allsvenska supportrar. För det första, har ni förhandlat med en dansk? Det är ju liksom mycket hårdare än en svensk. De hade en mycket tidigare inställning till det här med Bosman, att det var inte känsligt, medan svenska klubbar liksom förlänger du inte kontraktet för att sitta på bänken. Det gjorde inte de. De var mycket offensiva. De är affärsdrivna och har varit mycket längre, mindre liga och jagar ju pengar och har ju liksom, de kan ju ha en moldavisk spelaragent som ägare. Och det tycker inte jag är roligt heller. Nej. Jag hade ju inte velat att en moldavisk agent ägde Landskrona Boys. Men för mig finns det ändå i det här med föreningsdemokrati. Det lustiga är alla som pratar om föreningsdemokrati. De litar inte på demokratin. För hade Tony Ernst och Noah Bach, när de litat på demokratin, så hade det inte varit något problem med att AIK ägde frågan om ni skulle bolagisera eller inte. Eller Landskrona Boys. Men nej, man vill hellre ha det under RF. För man litar inte på dem som röstar. Det är ungefär som riksdagen skulle säga. Men 20% kommer rösta till SD, så vi har inget val. Nej. Vi litar inte på demokratin, ni som gillar föreningsdemokrati.
Nej, men jag är faktiskt för 51%-regeln i den där jag är medlem. Ja. Men om fan vet jag, Varberg får in, ja, men han som har den här, är det GKs eller Falkenberg? Eller?
Ja, Falkenberg hade ju Ullared.
Det här Boris känner sig, men nu går in och slantar och kör min grej.
Och jag tyckte det var intressant vad vill, liksom. Som är Expressen igår, som Noah hade om Thorengruppen. Alltså liksom som var det innebandy och fotboll. Och det är klart att det är intressant. Och jag förstår ju alla som är rädda för det. För i frågan, i grunden handlar det ju om makt. Vem ska bestämma? Ska det vara medlemmarna eller någon som kommer in med pengar? Men jag är så fascinerad att man liksom pratar så varmt om demokrati så litar man inte på demokrati.
Nej, men jag köper, och vi är faktiskt på samma sida där. Det är intressant då, men det är ju en helt annan diskussion. Det är ju Thorengruppen. De tar ju pengar från skolan och lägger alltså in i sporten. Så att det är en jätteskandal om ni följer Magnus Larsson, tror han heter.
Jag vet. Och det är också en form av sporttvätt, så att säga. Så att
såklart.
Det är ju jättebra att vi börjar titta på det, för att jag är ju rätt kritisk i boken till hur vi var för 10-12 år sedan, att vi inte var så på hugget. Så det är ju jättebra att vi tittar på det, allt från i Sverige till internationellt och allting, att vi vänder och vrider på det. För det är svåra, komplexa frågor som inte alltid har ett enkelt svar.
Ska Jan Andersson avgå?
Jag tycker inte att han ska avgå. För det första måste man spela matchen imorgon kväll mot Slovenien.
Otroligt avgörande, skulle jag säga, för hans framtid. Det kommer bli tufft för honom.
Räcker att de tappar poäng faktiskt, då åker de ut i C-divisionen. Alltså förbundet har ju tjudrat sig det är ju konstigt om Håkan Sjöstrand, som för ett halvår sedan sa att, även för han säger att det var lite skämt, så kan man ändå inte uttrycka sig så som högsta tjänsteman att man ska ge honom ett livstidskontrakt. För fotboll kan ändras snabbt. På ett år har ju Jannes liksom eroderat rätt mycket av sitt värde. När jag stod på bokmässan, alltså var och varannan tycker ju då att han måste avgå, vilket innebär att det har svängt något otroligt snabbt. Men jag tycker att vi måste först se Slovenien. Sen tror jag att förbundet måste ju äga den här frågan. Kanske är det Jens T. Andersson som är en ny landslagschef för alla landslag. Hur ska vi ta svensk fotboll framåt? Du ler lite som gammal AIK-are. Men någon måste ju ta och äga frågan, och det ska ju inte Jan Andersson göra, utan han ska ju koncentrera sig på liksom sitt jobb. Hur ska vi ta svensk fotboll? Är det några liksom fundamentala brister på lång sikt som har gjort att vi är i den här situationen och inte får fram spelartyper och liknande? Så att, och det behöver man kanske göra i tid till EM-kvalet börjar i mars. Men åker Sverige ur C-divisionen så kommer ju bilan hänga över Janne Andersson ända fram till EM-kvalet börjar. Och då måste det göras bra resultat. Och det jag undrar är Janne Andersson rätt för den här trupp vi har nu, de här spelartyperna som inte är Marcus Berg, Granqvist, Sebastian Larsson typer? Jag är tveksam.
Ja. Sen, det blir ju som sagt oerhört intressant med tisdagens match, men man måste också leta efter vem ska ersätta. Det tycker jag är det svåra här. Vem kan ta över? Man vet knappt vem som leder U21-landslaget. Tidigare har man liksom kunnat titta där. Ja, men det här kanske är nästa steg för honom, eller någon allsvensk tränare som är glödhet. Vi har ju några som är vassa, men man kanske inte känner att det är dags ännu för de här unga spelarna eller tränarna att ta kliver upp och leda ett landslag.
Ja, det är väl att man tittade utomlands. Ja. Ole Gunnar Solskjaer är ledig. Men min favorit sitter i Värnamo. Jonas Tern, han har ju fel utbildning tyvärr. Men tänk om han här, eller ingen utbildning alls. Men han har ju gjort något otroligt i ett par omgångar i Värnamo. Jag hade velat ha honom ihop med någon annan. Att de, och jag säger inte att det ska ske imorgon, men den dag när Janne känner att han kanske inte pallar eller liksom så. För jag förstår att Janne har förtjänat chansen med tanke på vad han har gjort att köra vidare. Men när det är dags för ett byte, jag hade velat säga Jonas Tern.
Bra namn, jag tycker också det är spännande. Ja. Härligt. Tusen tack för att du kom förbi.
Stort tack. Och jag är ledsen, jag har inte satt och flagga med boken. Ja, alla gick åt på bokmässan. Men, ja, det är det där. Ja. Jag skulle haft den här.
Ja, vi har många som kollar på oss.
Och med den,
men,
och
med den bilden. Ni kan ju lägga ut omslaget en gång till.
Vi lägger ut det i sociala medier.
Finns, och vill man ha signerat så finns de på Adlibris. Annars kommer det finnas i bokhandlar från och med denna veckan. Jag signerar faktiskt i Stockholm.
Ja,
och NK på torsdag och Gamla stan fredag och Ringens köpcenter på lördag.
Offensivt. Ja, ja. En lördag, löningslördag.
Ja, löningslördag 12.00 sitter jag, tror jag det. Jag vet inte, men något sånt.
Du kommer uppleva...
Halva jobbet är skrivande, andra halvan är ut och nasa.
Exakt, och där kommer du få en upplevelse du sällan kommer glömma. Ringen klockan 12 en lördag.
Jag har varit där många gånger, så att den upplevelsen har jag gärna igen.
Fast det var länge sedan vi flyttade från stadsdelen, det har hänt grejer.
Ah, okay.
Ja. Härligt, tusen tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma hit.
Viktig bok, bra att den skrivs. Och finns säkert anledning att återkomma till Olof under tiden framöver, både inför VM och sen så andra saker som dyker upp i svensk fotboll. Det brukar ju storma.
Kul grepp ni har tagit med fotbollsmål, måste jag säga.
Enda jobbet är ju tiden.
Ja, det fattar jag. Men det känns som att ni ligger rätt, just att man både kan köra live men att man sen också kan fånga upp det på efterhand. Det är lite som ett efter fem, skulle jag säga. Ni har snott det konceptet och packat om det i fotbollsmål. Jo, men just en liten fördjupning och så nyhets... Piggt!
Härligt, tack. Kul att du tycker det. Erik Israelsson, Kalmar FF, avslutar sin karriär efter den här säsongen. Han har spelat i Kalmar. I Hammarby blev han kallad för Sankt Erik. Han har varit i Svolle och i Vålerenga. Det blev 175 allsvenska matcher så här långt. Och Erik, varför har du bestämt att sluta med fotbollen?
Ja, men det har kommit ganska naturligt när jag haft de skadeproblemen som jag haft sista åren. Så det har ju varit på gång ett tag. Men sen så är det ju såklart alltid sorgligt och ledsamt att behöva lämna någonting som... Som har varit en så himla stor del av ens liv. Ända sedan man var liten och drömde om stora arenor och proffsliv och allt vad man gjorde.
Men, är det på grund av en skada som du slutar nu? Eller är det att, du inte har liksom, kapaciteten som du själv känner att konkurrera?
Det är väl en kombination. Jag har ju haft en skada i buken eller i ljumskarna som jag opererade mass 2021. Sen dess har jag egentligen inte kunnat komma tillbaka och nu är det ju höftlederna som spökar. Det låter som att jag är 80 år men det är inte riktigt. Men helt enkelt att jag inte kan prestera på den nivån längre som jag önskar att jag vill. Och då är det bättre att de som är unga och friska och raska och pigga springer och spelar istället för jag. Och det går ju helt utmärkt det också.
Du, vad ska du göra i klubben nu? Jag vet att din bror Johan Israelsson är ju inne på U19. Anledningen till att vi pratar mycket om honom är att vi har jobbat med honom under lång tid här på Dobb. Vad blir din roll i klubben?
Min roll blir att, lite mer större ansvarsområde i Kalmar FFs samhällsprojekt, Kalmar FF med hjärtat, där vi fokuserar på att ge barn och unga en trygg och bra start i livet helt enkelt. Så jag blir lite av en samordnare där tillsammans med en annan arbetsgrupp som vi jobbar tillsammans med där. Och sen så kommer jag vara en resurs på akademisidan där jag ska ha U15-laget tillsammans med David L.
Du, det som jag tycker är lite häftigt, det som börjar skapas i Kalmar, och jag vet att jag och Jesper har pratat om det i relation till AIK, det här med vad gör man med gamla spelare. Men ni har ju fått in en hel del, du nämnde David än där, jag vet att Rasmus Elm är inne, Johan, du, Henrik och så vidare, Jensa Nilsson, alltså det är en hel uppsjö av gamla KFF-spelare som nu är inne i klubben. Vad säger det om föreningen Kalmar och vad ger det Kalmar?
Jag tror personligen att det är jätteviktigt och sen så grund och botten hoppas jag, eller jag vet att det handlar om kompetens. Det får inte bli någon form av svågpolitik där. Så jag tror att det är viktigt att ha en form av kultur, om man vill kalla det. Men några som har ett hjärta för föreningen, någon som har varit på nivån tidigare, vet vad som krävs. Och sen så handlar det i grund och botten om att man ska bidra. Och som du säger så det är jäkligt många som har spelat i Kalmar som är inne i föreningen nu. Så det är väl en väg att gå. Sen om man jämför med AIK så har ju de gjort lite samma resa där. Men Kalmars underläge eller svaga länk är att man inte kanske har de här starka kapitala resurserna, utan man får försöka göra något bra av de resurser man har, och i det här fallet handlar det om personalresurser, och då gäller det ju att ta vara på det och samtidigt förädla det som vi lyckas skapa här med en stark känsla och vilja att göra bra för föreningen.
Ja, du svarade, det blev lite annat där, men lite om din karriär, höjdpunkterna som sticker ut, vad, när du blickar tillbaka, vad minns du bäst?
Ja, det är såklart, jag har upplevt så himla mycket, både i Kalmar med SM-guld här, även fast jag var en parentes bak då, bakom en mängd legendarer där. Men att få vara med på den resan där Samtidigt som vi var iväg och spelade Europaspel lite överallt och man fick smaka på det livet. Men framförallt så är jag stolt över dels att jag fick komma tillbaka till SFR och vara med och bidra till att hålla oss kvar i Allsvenskan 2020. Men mina absolut bästa år har jag haft i Hammarby, mina 3 år där jag knäckte många koder i mitt eget spel och gjorde många mål och var med på den resan som Hammarby gjorde där. Och framförallt uppflyttningen 2014. Den cirkusen och den karnevalstämningen som var på Söder, det kommer jag aldrig glömma. Och den kärlek som supportrarna gav laget och mig där, det är känslosamt att prata om, men någonting som jag är väldigt stolt över att jag var med och bidrog till uppflyttningen där.
Härligt. Bra jobb. Hälsa broder Johan, och sen så lär vi säkert ses framöver om inte annat i Kalmar/Öland någon gång framöver. Härligt. Du och jag är tillbaka imorgon. Robin med 1B är tillbaka imorgon också. Fredrik Wikingsson.
Ska bli kul.
Dyker upp också.
Ja, sista timman med oss. Han är ju lite av en landslagssucker. Ja. Både på herr- och damsidan. Och han kommer nog att... jag tror han kommer vara rätt kritisk mot Janne i min känsla. Det är många som är det nu. Och jag vill bara vara tydlig. Jag fick ju aldrig frågan, bör Janne avgå? Och då går jag alltid att titta på ersättare. Och det finns ingen tydlig ersättare. Så att,
du säger nej.
Han får hänga i.
Ja. Härligt. Vi ses imorgon. Kul att ni är med oss. Hej då.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.